tala om hur bra man är egentligen. Så att folk förstår. Men utan att det låter skrytigt. Man vill ju inte låta som Trump naturligtvis. Men samtidigt så vill man ju tala om. Ja, men här är vi. Kom och ät våra fantastiska grejer som fantastiska bönder i Sverige har producerat. Åt oss, för oss, till er.
Välkommen till årets Ekokockpodd. Idag möter vi Lotte Karlsson, finalist 2025, restauratör på restaurang Erla i Stockholm och en av dem som lämnat stjärnglansen från Michelin bakom sig för att skapa något jordnära, äkta och nära råvaran. Lotta är en råvarunörd i ordets bästa bemärkelse. En kock som kan berätta varifrån varje ingrediens på tallriken kommer från och varför det är viktigt. Vi pratar om hennes resa och modet att säga nej till slentarian och ja till ansvar. Och vad som driver henne i köket dag efter dag. Vi vill passa på att tacka vår huvudsponsor, våra övriga sponsorer och partners. Årets Ekokock är delfinansierat av EU-programmet Interreg Central Baltic och en del av cirkulär ekonomi för restauranger. Välkommen.
Mitt första möte med ett restaurangkök var väldigt, väldigt tidigt. Redan på 60-talet. Jag kanske var 3 år någonting. Min mormor jobbade som kallskänka på ett pilsnercafé i Klara kvarteren, det som idag inte finns. Och jag kommer ihåg stora härliga fönster, mycket blommor, de här smörgåsarna som gick in och ut. Och förstås det stora diskrummet, det var ju jättespännande. Mormor gick väl i pension antagligen och det här stället revs ju med hela Klara kvarteren. Men matintresset har alltid funnits där. Under uppväxten har jag haft en snäll mamma som har låtit mig hållas i köket nästan fritt. Mormor fanns ju fortfarande med i bilden förstås. Kunnig kvinna. Ut och plocka i naturen, blåbär, björksaft, ja du vet allt den där. Och sen har det fortsatt. Så att det fanns väl inget annat utfall än att jag skulle bli kock egentligen.
När kände du att det var mer än ett jobb?
Jag började jobba på allvar som kock i 20-årsåldern. Och de första restaurangerna var väl kanske inte vad man kallar bra restauranger att jobba på. Men några år senare så hittade jag rätt. Och då kände jag att men det här är det jag ska göra. Ja, man, som man gör när man är ung, man arbetar runt lite grann på Stockholmsrestaurangerna, de som fanns och var bra. Sen har man gjort den, då måste man ju ge sig ut i världen. 96 bara av till England för en session på 10 år. Blandning mellan gastropubbar, Michelin-restauranger, kvartersrestauranger, hela den biten. Och tillbaks till Sverige 2006. Sen 2009 har jag varit egen företagare med restaurang förstås. Lunch, kvälls, kvarters. Och nu är det Erla, som är en, vi kallar det fine dining light med kvarterskänslan.
Du har jobbat på Michelin-restauranger och gastropub och andra typer av restauranger. Men vad lärde du dig där om maten, människorna, om dig själv framförallt?
Ta det i England då, som var trevligt möte. Redan, det här är ju 2000-tal och redan då hade man börjat arbeta med små producenter lokalproducerat. Så att när jag kom tillbaka till Sverige sen 2006 och ville ha allt det här så fanns inte det. Så det var en liten chock för systemet att inte kunna ringa upp och säga jag vill ha hjortstek från den och den. Men jag tycker att jag hade en bra bakgrund redan i Sverige så att säga. Man har jobbat på bättre ställen då och fått en uppfattning om vilka krav som gäller, precision, hastighet, punktlighet, noggrannhet och allt det där. Så att det tycker jag att jag hade när jag kom till England. Så att det var väl inte en jättechock för systemet så. Arbetstiderna blev lite längre då naturligtvis, men uppbyggnaden av ett kök är ju ganska likartat var du än kommer egentligen i världen.
Hur har påverkat dig som människa?
Man växer ju absolut. Man tar till sig saker som är bra. Man förkastar saker som man inte tycker är så bra. Nu så här längre fram i senare delen av karriären. Jag hoppas att vi idag är en trevlig arbetsplats där man lyssnar på varandra och inte skriker åt varandra och allt det där. Det är hetsigt i kök, absolut. Nej, jag har växt som människa genom att liksom kunna sortera vad jag vill ha med mig in i nästa jobb. Vad jag tycker är bra och vad jag inte tycker är bra, så att säga. Jag har ju varit med och dragit upp 2 restauranger till att få en Michelin-stjärna. Det tycker jag är jätteroligt. Så det måste ju betyda att man har gjort ett bra arbete på plats. Vilket stärker en. Härliga möten med kollegor. Vänner för livet nästan. Så får man ju komma ihåg, London är en sån här stad där alla kommer och går. Men jag har kontakt med ett par som jag lärde känna där.
Fanns det någon tidpunkt du kände att nej, det här är inte riktigt min grej?
Nej, det tycker jag inte. Jag ville förkovra mig. Jag ville förstå lite mer sådär vad som hände i omvärlden. Så jag började studera ekonomi på deltid, så att säga, för att få en lite bättre omvärldsförståelse. Vilket har hjälpt mig senare då i när man startar restaurang och ska prata med myndigheter och allt sånt där. Härliga ölen nere vid Themsen. Sitta och titta upp när tidvattnet går upp och ner. Fascinerande.
Vid ansökan till kvalificeringstävlingen så beskriver du ett tydligt ögonblick. När du ledsnade på oranfa tomater från Holland mitt i den svenska sommaren. Och det låter enkelt, men jag tror det här beslutet kom från något djupare.
Absolut. Som jag sa, vi hade ju kommit hem från England där 2006 och ville ha alla de här fina mogna tomaterna, de här fina potatisarna, den här lokala hjorten från Ipswich och allt det där. Och sen gick det ju inte att få tag på det här, så att det här byggdes ju, som du säger, upp under flera år. Att nej, men är det här vi ska använda? Är det här så roligt att använda? Och så tog vi lite tidigare kontakt med ett lokalt slakteri här ute i Stockholm. Öslakt heter det. Det finns inte idag längre. Eller har blivit uppköpt av någon annan och började köpa lite sådär. Lite i taget, så att säga. Men 2015 på vårt projekt då, som heter Hybrid. Då var det nej, nu går det inte längre. Nu vill vi inte ha de orangea tomaterna mitt i tomatsäsong. Så att då började vi bygga upp ett nätverk av leverantörer som kunde förse oss med det vi ville ha. Bland annat mera kontakt med Öslakt då för nötkött och sådant. Vi signade upp med Lilla Labeck för att få lite bättre grönsaker. Och sen så rullade det på lite i taget liksom. Det tar ju lång tid att bygga upp ett nätverk av bra leverantörer. Vi började även använda hydroponiska odlingar här. Q-greens kanske har talas om. Ekologiskt, alltid fräscht. Men det går ju absolut inte att mäta sig med frilansodlat på sommaren. Varierar vi. På vintern kör vi hydroponiskt svenskt, sommaren frilansodlat svenskt.
Du gjorde ju detta redan 2015. Kände du dig ensam i branschen om det beslutet? Eller du kände att det bubblade?
Det var ju på gång. Det var ju flera som hade börjat liksom. Så att det fanns ju flera odlare och producenter som var redo för att handla med restauranger, så att säga. Inte bara lokalt via gårdsbutikerna, så att säga. Men sen har det ju blivit fler och fler som kan tänka sig att handla med restauranger. Finns väl ett litet, eller fanns ett litet motstånd tror jag hos många producenter att ja, men restauranger, de går i konkurs och jag har inte en säker inkomst och allt det där. Men jag hoppas att det är på väg att försvinna.
Du valde att bygga upp ett nätverk av svenska ekologiska leverantörer. Finns det någon leverantör som du vill nämna med värme? Som du har jobbat med under längre tid och som har varit stöttande?
Ja, jag måste säga att Bondenska Fri Ost har jag fått väldigt bra kontakt med. De utgår från Linköping men har nyligen baserat sig i en filial i Strängnäs. Och de fungerar som en, vad ska man säga, mellanhand. De åker till bönderna och plockar upp själva och sen så skickar de det till sådana som oss på Erla.
För mig är ju restaurang Erla inte bara en restaurang. Det är nästan en berättelse. Och det är en berättelse om råvaran, om hantverket. Ta tillbaka något som vi håller på att tappa. Hur ser du på din roll? Är du kock? Eller är du en kulturbärare?
Jag skulle vilja säga att jag är både och faktiskt. Mycket bra fråga. Jag försöker ju ta tillvara gamla hantverksmetoder fermentera, sylta, safta och allt det där. Samtidigt som jag försöker ta till mig moderna tekniker, molekylär gastronomi, allt det där på en lagom nivå. På något sätt amalgamera de här två, ena foten i traditionen och ena i framtiden. Det tycker jag är lite spännande. Alltså vi vill ju inte ha någon svinn. Så att då får man ju, en morot kan ju bli massa saker till exempel. Det kan bli juice av resterna, så kan det bli ett pulver. Skalet ja, kan man lägga i skygrytan. Vad det gäller en tupp eller en höna. Man styckar allt, tar tillvara fötterna, tar tillvara halsen. Gör en buljong på skrovet, serverar bröstet. Konfi på låret, färs, finns allt möjligt. Det går väl inte ut att sluta någon rest, men det blir alltid någon liten bit kvar.
Hur får du gäster att förstå det arbete som ligger bakom allting?
Den är svår. Jag tror inte de ser det riktigt. De ser att det kommer ut en trevlig tallrik med massa god saker på, men jag tror inte riktigt att det går att förmedla vilket arbete som ligger bakom. Men många av våra gäster bor ju i kvarteret och vi har ju stora fina fönster och köket vetter ut mot gatan så att de ser ju vad vi gör. Så att många ser ju att vi är där ganska tidigt på dagen och går ganska sent på dagen ibland också. Så att några förstår nog.
Sen jag började inom restaurangbranschen för många, många år sedan. Jag ska säga att restaurangbranschen är sämst på att berätta hur bra man egentligen är, va?
Det håller jag med om.
Hur skulle man kunna göra det då? Det är en jättesvår fråga.
Ja, det är en jättesvår fråga. Vi pratade faktiskt om det här häromdagen och då tog vi, hör och häpna, president Trumps som exempel. Man borde bli lite mer trumsk i hur man uttrycker sig. Tala om hur bra man är egentligen. Så att folk förstår. Men utan att det låter skrytigt. Man vill ju inte låta som Trump naturligtvis. Men samtidigt så vill man ju tala om, ja men här är vi. Kom och ät våra fantastiska grejer som fantastiska bönder i Sverige har producerat. Åt oss, för oss, till er.
Jag tycker gäster har blivit mer medveten under åren sedan 2015. Känner du att det har blivit enklare att kommunicera mer värme till gästerna eller mer utmanande?
Men frågan är, har folk egentligen blivit mer medvetna? Jag vet inte riktigt. Vi gjorde en liten undersökning på vårt förra ställe, Restaurang Hybrid. Och då frågade vi, är det viktigt var råvarorna kommer ifrån? Och svaret var, nej det är inte för att ni gör det så gott var de än kommer ifrån. Det var ett oväntat svar. Så om folk är medvetna mer, jag vet inte riktigt.
Lotta, du är ju finalist i årets Ekokopp och du har ju tävlat tidigare.
Det har jag.
Vad betyder den här tävlingen för dig?
Ja, men den ger mig en plattform att promota svenska bönder framförallt. Och att jag kan säga, den här tuppen är från Stackvallen i Blekinge. Den här moroten kommer från någonstans och den här löken har lökmycket producerat. Det blir en rolig story att berätta till gästerna. Inte från mig själv, men vi hade köpt havskräfter från Jürgen i Havstensund. Och det råkar vara en gammal klasskompis till min man. Så att det blev en jättekul story att berätta till gäst. Den här havskräftan har Jürgen fiskat. Och han gick jag i samma klass med. Och då blev alla, trevligt. Vad spännande.
Men ser du deltagen som en bekräftelse eller ett nytt kapitel?
Jag ser det som både och, en bekräftelse på att det jag gör är rätt väg att gå. Och ett nytt kapitel är att det är väldigt roligt att tävla. Det är väldigt roligt att träffa kollegor som har samma inställning till mat och snacka. Ett nytt kapitel.
Det är kvalificeringsrätt. Vad bär den här rätten med sig för berättelse?
Ett lamm som producerat på Österbygård gård utanför Sigtuna. Vad äter lammet? Ja, men lammet kanske äter morötter. Tuggar i sig någon lök, man vet aldrig. Den äter baljväxter. Så jag har försökt få med vad lammet äter på tallriken när den går och betar fritt. Och hjärtat är ju det som får lammet att ticka, så att säga. en liten underskattad råvara. Så att då blev det grillat lammhjärta med en fylld lök och den här baljväxtdragun med lite vårsvampar, mörklor. Och där var även löken en, vad ska man säga, en sån här anatomiskt använd råvara i form av skalet, krämen, hjärtat som är picklat i baljväxtdragun, så att säga, linsdragun. Och sen en trevlig löksky.
Vänta, om jag ber dig blunda nu och så ser du framåt, vad ser du då för dig själv, för alla, för svensk gastronomi? Hur ser framtiden ut?
Ja, men jag ser att det finns en medvetenhet kring att Sverige måste bli mer, vad säger man, självförsörjande på livsmedel med kvalitet. Man kanske inte behöver äta den dyraste köttbiten varje dag. Man kan skaffa den ibland, så att säga. Så jag hoppas och jag tror, och det finns rörelser som verkar för den framtiden. Alla matkluster som finns, Sörmlands matkluster, Upplands matkluster och allt där som verkar för det småskaliga, det gastronomiska med kvalitet. Det kommer säkert ta några år till innan Livsmedelssverige där. Jag tror att det kommer att ske. Och det kommer ju påverka gastronomin. Det kommer bli fler och trevliga råvaror, säsongsmässiga, tillgängliga för oss som jobbar på restaurang. Och jag tror också att distributionsnätverken kommer att byggas upp så att det blir lite mer konkurrens till de här storskaliga hubbarna som finns. Det är vad jag ser framför mig. 10-15 år kanske. Jag är optimist.
Om du själv var rätt på en meny, vad skulle vi få på tallriken?
Jag tänkte säga lammhjärta, men fullt av kärlek till, med kärlek till gastronomin och alla dess härliga säsongsmässiga råvaror. Jag älskar att laga mat. Jag drivs med passion. Jag gillar råvaror. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Jag har inte tröttnat. Jag har mycket kvar att ge.
Underbart. Jag ser fram emot att se finalen.
Tack Lotta. För din kompromisslöshet. För din passion för råvarorna. För att du visar att hållbar gastronomi inte handlar om att göra rätt för att det förväntas, utan för att det känns i hjärtat. Och till dig som lyssnat, ta med dig Lottas budskap in i ditt eget kök. Varje måltid är en möjlighet att göra skillnad. Vi hörs snart igen i årets Ekokockpodden.